som de äldre byborna fortfarande gärna diskuterade när de inte hade andra saker att skvallra om. Historien hade berättats om och om igen och broderats ut med allt fler detaljer så att ingen längre var säker på vad sanningen bakom den var. Men varje version av berättelsen började vid samma tidpunkt. 50 år tidigare, då Dolderhuset fortfarande var välskött och imponerande, hade en tjänsteflicka en vacker sommarmorgon i gryningen kommit in i salongen och funnit alla tre i familjen Dolder döda. Tjänsteflickan hade skrikande sprungit ner för kullen in i byn där hon väckte så många människor hon kunde. De låg där med ögonen vidöppna, kalla som is, fortfarande middagsklädda. Polisen tillkallades och Little Hangleton sköd av chock, nyfikenhet och illa dold upphetsning. Inga i byn hade låtsats som om de sörjde över familjen Dolders öde, för alla i familjen var ytterst illa omtyckta. Gamla Mr. och Mrs. Dolder hade varit rika, snobbiga och nedlåtande, och deras vuxne son Tom hade varit ännu värre. Det enda som intresserade byborna var vem mördaren kunde vara. Tre till synes friska och krya människor kunde ju inte bara dö en naturlig död under en och samma natt. Krogen i byn, Galgmannen, gjorde strålande affärer följande kväll. Alla byborna hade samlats där för att tala om morden. De fick sin belöning för att ha lämnat hemmets sköna vrå när familjen Dolders kokerska gjorde en dramatisk entré på krogen och tillkännagav för den plötsligt dödstysta församlingen att en man som hette Frank Bryce just hade arresterats. "Frank!" skrek flera stycken. "Det kan inte vara möjligt!" Frank Bryce var familjen Dolders trädgårdsmästare. Han bodde ensam i en fallfärdig stuga som låg på deras ägor. Frank hade återvänt från kriget med ett stelt ben och en avsky för stora folkmassor och höga plötsliga ljud, och han hade arbetat för familjen Dolder sedan dess. Folk tävlade om att få bjuda kokerskan på något att dricka för att få höra fler detaljer. "Jag har alltid tyckt att han är lite egen", sa hon till de ivrigt lyssnande byborna efter sitt fjärde glas sherry. "Butter och enstörig. Vill man bjuda honom på en kopp te får man minsann truga minst 100 gånger innan han tackar ja. Han har aldrig varit särskilt sällskaplig av sig, den karn."
"Ja, men det kan man ju förstå", sa en kvinna vid baren. "Frank hade det svårt under kriget, så han vill väl ha lite lugn och ro. Det är inget skäl till att..."
"Vem mer än han har nyckel till bakdörren, om jag får fråga?" fräste kokerskan. "Det har hängt en reservnyckel i trädgårdsmästarens stuga så länge jag kan minnas. Ingen bröt upp dörren igår natt. Det var inga sönderslagna fönsterrutor. Frank kunde lätt smyga sig upp till stora huset medan vi andra låg och sov."
Byborna växlade dystra blickar.
"Jag har faktiskt alltid tyckt att han ser skum ut", grymtade en man vid baren.
"Kriget gjorde honom konstig i huvudet, om ni vill veta vad jag tror", sa krogvärden.
"Har jag inte alltid sagt åt att jag inte skulle vilja råka ut för Franks ilska?" sa en upphetsad kvinna i ett hörn.
"Han har ett hemskt humör", sa Dot och nickade ivrigt. "Jag kommer ihåg när han var liten pojke."
Nästa morgon fanns det knappt någon i Little Hangleton som tvivlade på att Frank Bryce hade mördat familjen Dolder. Men borta i grannstaden Great Hangleton, på den mörka och dystra polisstationen, upprepade Frank envist att han var oskyldig och att den enda människa han hade sett i närheten av huset den dagen var en främmande pojke i tonåren, mörkhårig och blek. Ingen annan i byn hade sett skymten av en pojke som stämde in på beskrivningen, och polisen var helt övertygad om att det var något som Frank bara hittade på. Men just som situationen började se ytterst allvarlig ut för Frank anlände obduktionsrapporten, och den ändrade allt. Polisen hade aldrig läst en besynnerligare rapport. Ett helt läkarlag hade undersökt liken och kommit till den slutsatsen att ingen av de avlidna hade blivit förgiftad, knivhuggen, skjuten, strypt, kvävd eller, såvitt de kunde avgöra,